Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Jag ser att du sitter med kort, med spelkort.
Här sitter jag med Stora Arkana.
Stora Arkana, ja.
Ja. Och det är 22 kort från tarotkortleken Tarot de Marseille.
Jaha.
Och
är den från Marseille?
Den är från Marseille. Mm. Jag tror den är från 1700-talet. Jag köpte två stycken. Mm. Först köpte jag en som var som jag tyckte var jävligt ful. Det ser lite osnyggt ut. Det är liksom inte, det är inte klassiskt. Kortens namn står på fyra olika språk. Det ser inte classy ut.
Men vänta här nu. Har du blivit, håller du på med kristaller hemma? Har du blivit en sån här synsk tant som håller på med
hemliga kort? Nej, men det är ju du som har dragit in mig i det här. Med Jodorowsky.
Jaha, jo, jag vet. Okej, vad har det
här
för koppling?
Ditt fel.
Ja, det är mitt fel. Ja. Men vad har det för koppling till Jodorowsky?
Jodorowsky håller ju på med någonting han kallar Psycho Magic.
Ja, just det.
Det här är ju väldigt pinsamt att man har liksom dragits ner i den här,
ja, det är mitt
i träsket.
Fel.
Ja,
det är mitt
nästan.
Fel.
Ja. Men Jodorowsky läser ju, han gör analyser av olika personer med hjälp av tarotkortleken. Ja. Men han förutspår inte deras framtid, utan han sitter och analyserar. Han lägger ett antal kort ur den här stora arkana då, och så förhör han sig om de här klienternas föräldrar, deras farföräldrar, genealogin, deras bakgrund.
Han kallar det för tarotologi eller något, va?
Tarotologi.
Nej, tarotologi.
Tarotologi.
Hur mindfuckad är du nu?
Jättemycket.
Ja.
Men han använder de här korten för att genomföra den här behandlingen av de här som kommer till honom. De har ju ofta ett problem med sin mamma, eller du har ju 1000 exempel på det här. Och då vill han, för att lösa deras komplex eller deras problem, så vill han ofta komma fram till en akt, en psykomagisk akt som de ska genomföra.
Ja, just det.
Och har du något bra exempel?
Ja, massa, men jag vill vara kvar i korten. För att i vanliga fall, som du säger, så spår man ju framtiden. Ja. Och då kanske den som lägger tarotkorten säger, för då kanske någon frågar, kommer jag träffa någon sådär?
Mm.
Ja, men jag ser här att det kanske är en, du måste hålla koll på det här, och så läser de i korten och så här. Och det är ju flum.
Det är flum. Precis.
Men han använder det istället inte för att säga om framtiden.
Nej.
Utan det han gör är att han använder det som en väg in för att försöka analysera vad det finns för olika vägar framåt. Ja. Så att om någon frågar om jag kommer träffa någon som jag, kommer jag träffa min kärlek, då säger inte Jodorowsky om du kommer göra det eller ej. Men han kan säga varför du inte har gjort det hittills.
Mm.
Så han försöker inte sia i framtiden med de här korten.
Nej, precis.
Och det är viktigt, för att då är vi inte i flumvärlden.
Mm.
Även fast det är tarotkort.
Mm.
Utan då befinner vi oss fortfarande i en logisk och riktig värld utan vidskepelser.
Mm.
Eller hur?
Där man försöker på, kanske som i vilken terapeutisk behandling som helst, försöker få insikt i patienten.
Ja, men precis.
Om vi tar till exempel han Rogers.
Ja.
Så han sitter ju i timmar med en person och försöker förstå den här personen. Vad är den här personens hang-ups?
Men visa något kort där då. Har du lärt dig någonting om
det? Inte speciellt mycket ännu, måste jag säga. Men du känner ju säkert igen vissa av de här. Det är ju nästan, arketypiska bilder.
Här då,
den hängde.
Mig. Ja, den hängde. Lependu.
Lependu.
Aha.
Lependu. Okay. Lependu.
Den hängde mannen.
Den hängde.
Och då finns det långa förklaringar också till det här, va? Eller hur?
Precis, då kan man kolla upp i en liten booklet som man får när man köper en sån här. Och då ska vi se vad numret på den. 12 kan man se här. The Hanged Man. Seeing things from a unique point of view. Enduring difficulties for worth the cause. A period of deep self-examination. Det är sånt som det kan, man kan läsa in då i kortet.
Okay, men
om den är upp och ner på, om den skulle hamna upp och ner på, så isolation, emotional stance of a victim, inability to act, denying one's own unique qualities. Så som jag tolkar det har varje kort då en liksom spegelvänd roll också. Den har, det liksom har, om den här The Wheel of Fortune då är upp och ner på, så kan den signalera andra saker.
Ja. Men hur kommer de här korten när man lägger tarot? Tar man slumpmässiga kort och lägger då framför?
Precis, det är slumpmässiga kort.
Ja, men gör det nu då. Blanda dem och så får vi se vad jag får här. Blanda.
Ja. Och det här ska man ju göra med aktning egentligen. Så vi gör ju det här lite...
Nej, men jag skämtar inte till det.
Nej,
för mycket här nu.
Förstör du den här
leken? Ja, men jag skämtar inte till det för mycket nu. Jag försöker ta det här på fullast allvar. Så, nu har jag kuperat de här korten. Hur många får jag då?
Du får, vi kan säga att du får 3 stycken.
Tre är väl bra. Ja. Och jag tar och lägger fram dem.
Ja, precis.
Så det är inte du som gör det? Ja, okej, då väljer jag den. Le Chariot, vagnen. Och sen väljer jag... Den. Månen. Det är ett kvinnligt tecken.
Ja, visst.
Och sen, månen är alltid väldigt feminint.
Lite femi.
Ja. Och sen väljer jag Letoul, vad är det?
Letoul, stjärnan.
Stjärnan. Så jag fick vagnen, månen och stjärnan.
Mm.
Kan du inte kolla här nu lite, ligger jag risigt till eller? Ska jag gå till...
5-6. Vad står det där? 5, 6, 7 eller?
Ja, precis. Nej, det är ju nummer det är nummer 18. Och det är nummer 17.
Vi kan ta, för att det inte ska bli för långrandigt, så tar vi message bara. Dare and win. Le Chariot. The Chariot. Och så den nästa, vad var det för nummer?
Månen, La Lune, 18.
Don't be afraid to go deep down.
Men det är ju, där blir jag så här bara, vad fan. Don't be afraid to go deep down.
Mm.
Okay.
Blir du arg?
Nej, men jag blir lite så här, det, vadå? Så
ja, det du tycker det låter...
Nej, men det säger ju ingenting.
Ja.
För det är ju, om man håller på med... Om man söker någonting om sig själv eller om man har problem eller vad som helst, så är det väl ändå så här standard. Ja, var inte rädd för att gå väldigt djupt. Ja, okej.
Okay. Och stjärnan då?
Mm.
Flow from pure source.
Mm-hmm.
Och jag kan ju inte någonting om det här. Men hur som helst.
Men okej, okay. Men de här, jag ska ta kort på de här. Jag ska följa upp där, för det kan vara något viktigt. Det var snyggare när du höll dina händer där. Ja. Skitsamma. Men då skulle då Jodorowsky själv, om han la fram de här, eller om de här korten hamnar framför någon, då hade han använt dem som startpunkt för att angripa personens problem.
Precis.
Så till exempel, jag får ofta kritik för att jag är en väldigt hämmad person. Så kan jag få kritik för det, att du är så himla hämmad.
Mm. Om du var det, menar du?
Nej, men jag får det.
Ah, okay.
Ja, jag får ofta det. Liksom, att, men du, ibland så får du bara släppa loss. Sådär, liksom. Du är för stel.
Mm.
Och då tror jag verkligen att det här La Lune, att våga gå djupt. Och någonting med någon riktig kärna här från L'Étoile.
Mm.
Ja, där kan vi ha något på gång där för mig. Jag fattade aldrig vad vagnen var.
Jag kommer inte heller ihåg vad det var. Meddelandet. Vad var det för nummer igen? 7. Dare and win.
Dare and win.
Dare. Våga och vin.
Men då är det 2 som är våga.
Mm.
Då är det ju, då har det också med det att göra att om jag är mindre rädd och släpper loss mer, så kan jag gå mot en mer seger. Men så tror jag också att just att månen är här, som är det traditionella feminina tecknet, så är det att mina nevroser när det kommer till att inte riktigt våga släppa loss.
Mm.
Det har ofta med kvinnor att göra också.
Mm.
Ja, men då, ja, men jag fattar lite. Nu, alltså jag, tro mig lyssnare, nu är jag väldigt så här improviserad, men jag försöker ta det på allvar.
Mm.
Jag tror att där har man nog ju någon väg att tänka på det här.
Jag tror att Jorodowski, om han såg oss nu, så kanske han skulle tycka att vi var väldigt vulgära, eller så skulle han tycka att det var fint att vi satt och försökte förstå. Vi är ju i grunden, vi vet ju väldigt lite om det här än så länge.
Ja, precis. Man är ju en tarotamatör. Men jag menar, man måste väl börja
vad
någonstans.
Vad finns det mer i vagnen här? Det är ju någon som styr vagnen.
Kungen styr vagnen.
Kungen som styr vagnen.
Som dras av två hästar, va?
Mm.
Ja.
Ja, jag vet. De drar nästan åt olika håll där, ser du?
Ja, precis. För det är, vad menar man med seger egentligen? Vad är det för någonting? Vad är, ska man släppa lös och våga ta risker för att vinna? Men samtidigt när man tar risker så kan man också förlora.
Och vad betyder det där VT där på vagnen? Tror.
Jag säger Veritas, sanningen. Uh-huh. Jag hittar ju bara på nu. Uh-huh. Ja, men okej, nu har vi tjatat lite om det här, men det vi är inne på är att vi har läst massa Jodorowsky-böcker.
Ja, det har vi verkligen gjort.
Vi försöker lära oss psykomagi och vi försöker ta det på allvar.
Mm.
Och jag ska berätta att det är inte alltid lätt, för att jag har suttit och läst Manual of Psychomagic av Jodorowsky, The Practice of Shamanic Psychotherapy. Och jag kan ju inte hjälpa att jag skrattar ju ofta också. Jag kan inte hjälpa det. Hans interventioner är ibland så komiska att jag bara skrattar ihjäl mig.
Mm.
Och då kommer jag på mig själv med att jag måste ta det här. Jag måste ha en allvarlig approach till hans psykomagiska idéer.
Mm.
För att om jag inte kan ta det på allvar, då blir det bara ett skämt allting. Och det är det inte.
Mm.
Jag ska ge ett exempel. En intervention, om det är en pojke som har problem med stamning, då är den psykomagiska interventionen så här. Att då ska han ta kontakt med en äldre man som har fått barn i sitt liv. Vilket innebär att han är viril. Så det är en viril äldre man. Och då kan det vara en lärare eller en guru eller en terapeut. Och då ska han ta hans genitalier, pojkens genitalier, med sina händer. Pojken står naken framför honom.
Mm-hmm.
Och så tar han hans genitalier i sina händer och försöker överföra sin virila energi till hans könsorgan.
Mm-hmm. Mm.
Och samtidigt som han gör det så ska den här stammande pojken upprepa en dikt hela tiden.
Mm-hmm.
Och det här då, enligt Jodorowsky, ska hjälpa mot att den här pojken stammar.
Mm.
Och det är så här, det är en helt galen idé.
Mm.
Men så tänker jag också så här, det kanske också fungerar.
Det är ju någon slags chock för systemet.
Ja.
Och de flesta av hans interventioner eller idéer verkar vara att det är de här personerna som ofta, jag läste någon grej, det var någon kvinna som hade vuxit upp med en faster på något konstigt barnhem, och fasten var jävligt sadistisk, men fasten var andra sidan hennes enda släkting i livet, så hon hade ingen annan familj, det var hennes familj, så hon hade ju mycket hat och förakt för den här kvinnan, upplevde hon och sådär, men Jorodowsky sa nej, men du ska gå och ungefär pissa och skita på hennes grava. Och så du ska liksom balla ur där på graven och skura i det här fraktet. Uh-huh. Så gjorde den här kvinnan det och, liksom, eller hon skulle i alla fall skända graven på, graven på något sätt, va? Men när hon hade gjort det här, nu kanske jag misshandlar den här interventionen lite hur det gick till, men när hon hade gjort det här så upplevde hon ändå att liksom, nej, så här kan det ju inte se ut på graven nu när jag har ställt till det. Så hon började plocka i ordning, började ordna graven igen, ställa i ordning den och planterade nya blommor och gjorde det fint igen. Och genom den akten som blev en konsekvens av den här tokiga idén,
ja, just det,
så reparerades någonting inom henne. För hon förstod att hon var ett svin den här fasten då, men jag älskar henne ändå, ja, också.
Han skriver att instead of rejecting the threat, surrender to it.
Mm.
Alltså istället för att känna sig hotad för det som man har problem med, så omfamnar man det. Och en annan grej också, att en psykomagisk intervention måste sluta positivt.
Mm.
Det måste vara någonting som chockar systemet, som har ett symboliskt värde så att du kommer åt det undermedvetna, enligt Jodorowsky, eller minnena som har formats under ens uppväxt som ligger och stör. Och du kommer åt dem genom en symbolisk, konstnärlig ritual som är psykomagisk. Men den måste alltid sluta med något positivt. För det får inte vara, det får inte avslutas med att bara vara...
Det kan inte bara vara destruktivt.
Nej. Och det, jag läste, alltså det finns ju så många olika. Så man kan ju verkligen slå i den här boken. Och alla de här olika interventionerna som är med i Manual of Psychomagic, de har ju han testat och fått respons på. Och i den här så finns det väldigt många vanliga problem som folk har i sina liv, skulle jag säga. Alltså allt ifrån allvarliga problem till mindre problem. Och det är väldigt praktiska och enkla saker som de här personerna ska genomföra för att försöka lösa upp de här knutarna då. Så som sagt var, till ytan så verkar allt vara helt galet, men det är inte så himla galet när man väl gräver i det.
Nej, det är inte galet, för det finns psykologisk insikt i det på riktigt, skulle jag säga, i väldigt många fall. Han har ju inte hittat på det här helt själv, utan han beskriver i den boken som jag läste, Psychomagic, The Transformative Power of Shamanistic Psychotherapy.
Det är teorin, kan man säga då.
Ja, det är precis, och bakgrunden. Han växte ju upp i Chile, och han beskriver det väldigt exotifierande, skulle jag nästan säga. Men jag tror att han ljuger inte om det. Han säger till exempel om Chile att det var ett genuint poetiskt land.
Ja, just det.
Arbetare eller tjänstemän, de liksom hade en väldigt fin fasad när de gick till jobbet. När arbetsdagen var slut så tog man av sig slipsen och ballade ganska snabbt ur och klev in i en annan poetisk roll och sådär.
Ja,
han beskriver också sedan Mexiko som en, där drömmen, inte poesin, men drömmen är väldigt levande hela tiden. Drömmen och drömvärlden är inte någonting du bara skjuter bort, utan Nej. Det är någonting som lever i de dödas värld och det där Dias de Morte. Eller
om man har det dödas dag där man klär ut sig med dödskallemasker och dansar. Och
så har du tusentals sådana grejer kanske.
Och andarna är med.
Andarna är med. Och
väldigt osvenskt.
Väldigt osvenskt.
Väldigt osvenskt.
Han lärde känna i alla fall en kvinna som hette Pachita, tror jag hon hette. Som var en sån här shaman, en väldigt gammal tant med ett öga. Hon var blind på ena ögat. Det var också väldigt symboliskt. Som Orden till exempel.
Ja, just.
Och hon hade en mottagning där hon genomförde magiska operationer med en rostig kniv.
Ah.
Och så man kan ju tänka sig då att hon fejkade då att hon skärde sår i människor och höll på med inälvor.
Det är när man sliter ut typ döda kycklingar.
Ja, precis. Filippinerna har man ju också någon slags sån kultur. Ja. Så den här kända komikern som det blev en hel film om för The Man in the Moon.
Ja, just det.
Han fick ju cancer och sökte upp en sån i Filippinerna. Så hon var motsvarande, men hon hade också väldigt många interventioner eller saker som hon ville få sina kunder då att göra.
Okay,
så en dag så kommer en man till henne som är nästan självmordsbenägen, för han håller på att tappa håret när han är ungefär 30.
Mm.
Så han är liksom, han är verkligen i han vill ju nästan dö på grund av det här, för han tycker det är så jävla jobbigt. Ja, vad ska jag göra? Så där säger han. Ja, men då har alltså hon en inre röst som är en gammal man som talar så här ungefär. Ja, då ska du... Ja, så säger hon då, du ska ta 1 kilo råttavföring, ska du samla ihop.
Ja.
Och så ska du göra det till en smet, och så ska du smeta det på huvudet så där.
Ja.
Och det, är, ja, det låter ju som en enkel sak, men det tar ju väldigt lång tid att samla ihop 1 kilo.
1 kilo råttavföring.
Ja, precis.
Det är ju ett jävla jobb.
Ja. Men så han hinner ju tänka, han får ju liksom, självmordet, det tar ju ett tag innan han, liksom han får en slags betänketid, uppfattar
jag. Han har också ett uppdrag i livet.
Han har ett uppdrag, ja, precis. Så han löser ju det här genom att ta kontakt med laboratorium och be dem samla ihop råttavföringen då från labbrottorna.
Ja.
Så det är ju väldigt smart. Men även det tar ju tid naturligtvis.
Ja, precis. Så då måste man ringa dem och
Visst.
Du får ju kämpa
det. Men han jobbar, han respekterar ju henne väldigt mycket då. Mm. Så han anstränger sig ändå. Hon har ju löst saker för kanske andra i hans släkt och sådär. Ja, men då, du, liksom, det, placeboeffekten kan det ju vara då i och för sig. Men hur som helst. Till slut står han ju där med den här 1 kilo råttavföringen, så tänker han, det kanske är okej att jag blir hårlös. Och sådär.
Ja, just det.
Så genom den här akten har han ändå liksom kommit till, han måste ju också... tänker jag, att det är lite absurt att han ska stå där. Det är lite ovärdigt kanske att stå där med råttbajset till slut. Och, nej, jag skiter i det. Istället accepterar jag att saker och ting är som de är.
Ja.
Så det kan ju mycket väl ha varit hennes intention. Och om det var hennes intention så är det ju briljant. Då är ju hon en briljant person.
Men i de här, och det finns också, för Jodorowsky tar upp det, och det finns ju exempel speciellt från medeltiden och antiken, där de shamanistiska eller mer eller mindre shamanistiska tipsen är till exempel att du ska ha vigvatten, och så ska du i vigvattnet så ska du koka en katt tills benen trillar ur den, och sen ska du stå framför ett silverfat där du ser din spegelbild, och när du stoppar de här kattbenen i munnen så kommer du försvinna mer och mer, så det är liksom ett recept för om du behöver bli osynlig så.
Okay.
Och det är ju, där har du också exemplet att det är sån jäkla störd och jobbig grej att koka en katt i vigvatten, att när du väl står där och stoppar benen i munnen, så kanske du inte längre har behovet att vara osynlig.
Mm.
Alltså det kanske inte har att göra med det här, han tar upp det här receptet.
Men vad har man för problem då, tänker jag, om du vill bli osynlig?
Ja, om du vill bli osynlig har du ju uppenbarligen något problem, eller?
Ja.
Alltså att man vill knycka någonting.
Det är ju lite Gollum-grejen.
Eller att man ska spionera på någon. Du har ju något problem. Men när du står där framför silverfatet och petar kattben i din mun, så kommer ju problemet kanske upplösas då. Enligt Jodorowsky. För det handlade aldrig om att bli osynlig.
Det var något annat.
Kanske. Men det, okej. Okay. Det här är ju... Det här låter ju bara som massa vidskepelse.
Mm.
Men det är nog inte det. För att Jodorowsky själv beskriver det väldigt tekniskt. Och Jodorowskys magi, det är ju ingen riktig magi. Utan Jodorowskys magi är ju den magin som vi skapar genom konst.
Mm.
Så att Jodorowsky själv är inte vidskeplig, skulle jag säga. Eller vad tycker du?
Det kanske han är i någon bemärkelse. Jag är ju vidskeplig själv, så jag vet inte vad en icke-vidskeplig person är.
Ja, men en icke-vidskeplig person kan ju till exempel säga att upplevelsen som du får av en psykomagisk intervention Den magin som du känner där, det är på grund av hur konstuttrycket påverkar dig.
Mm.
Det är inte på grund av några krafter, det är inte på grund av några gudar, det är inte på grund av som tarot.
Rent övernaturligt.
Nej, men precis, det är som tarotkorten som jag har framför mig nu. Det går ju att analysera dem på ett vidskepligt vis. Att det är någon slags mening, att det finns något djup, att jag fick just de här korten och såna här saker då, va? Eller så kan man ju analysera dem på ett icke-vidskepligt vis, som jag tyckte jag gjorde i början. Ja, men det betyder det, och då kan jag tänka mer, okej, jag måste liksom, mitt grundläggande problem i livet är mina hämningar, liksom, säger de här korten till mig. Och det är inget magiskt.
Om de nu skulle ge en indikation på något problem överhuvudtaget.
Ja, precis.
Det är ju inte, det är inte, behöver inte.
Nej, men man fyller ju i.
Det är ett alltså, kort.
Ja, men
så det blir ju vad du projicerar på dem.
Ja, precis. Mm. Men det jag projicerar är ju ofta, det jag projicerar på någonting är ju också det som förmodligen påverkar mig.
Mm.
Alltså, för att jag skulle ju inte projicera någonting på korten som inte har betydelse för mig.
Mm.
Tänker jag.
Nej, precis.
Nej.
Det och här ser ju
jag, här ser jag hämningar och kvinnoproblem.
Mm. Mm.
Ja,
har du redan avslöjat en massa saker.
Ja, men det är det jag menar.
Även så om du är vidskep.
Exakt. Så det, och magin i det här.
Så det hjälper inte. Det spelar ingen roll om du inte är vidskep.
Nej, eller det spelar ingen roll. Precis. Och det är det som jag tror är, det är min poäng här. Att, för att många som jag träffar, som jag pratade, jag läste upp några exempel på interventioner från den här Manual of Psychomagic för en yngre man.
Mm.
Och hans reaktion är ju att han bara liksom garvar åt det och vad fan är det här och så vidare.
Mm. Mm.
Och då sa jag till honom att en neuros som du har, det är att du är så jäkla rädd för magiska och konstiga saker.
Uh-huh.
För att om han inte hade om man inte har den här rädslan för det riktigt konstiga och det magiska, då garvar man inte och skjuter ifrån sig en sån här bok.
Mm.
Utan när man garvar och skjuter ifrån sig den här boken, så är ens neuros att man tror genuint att du kan ordna världen och förstå den genom det. Du tror genuint på det. Och det är
enligt, med rationellt tänkande.
Precis, du kan tänka sund i världen.
Mm.
Och det tror jag väldigt många lider av. För att det är också en dödfödd idé. För att världen är alldeles både för komplicerad, för omfattande. Och det händer alldeles för konstiga saker.
Mm.
Så du kan inte, det händer saker som du inte förstår dig på.
Mm.
Och försöker du knäcka dem genom att systematiskt tänka igenom dem, då blir du en olycklig person, tror jag.
Mm.
För att det är ju det man gör om man till exempel grämer sig över någonting eller att man.
Hur hade jag kunnat göra den situationen mycket bättre?
Om jag hade sagt det här istället, då kanske det hade blivit så här.
Är inte det lite Petersons problem?
Jo,
kommer jag tänka på det.
Jag har tänkt på Peterson i relation till Jodorowsky. Jag har tänkt på Jordan B. Peterson i relation till honom.
Han är ju för rationell och för städa ditt rum. Då kan man göra så. Man ska planera sitt liv 5 år i förväg. Mm. Vad ska jag vara? Vad vill jag vara? Mm. Det är liksom väldigt. Det är ju en annan kultursfär i och för sig.
Jodorowsky är ju typ anti-Jordan B. Peterson. Så har jag tänkt.
Ja.
Att han säger istället att du måste släppa. Liksom. Mm. Du kan inte hålla på ja, men det finns faktiskt, jag ska läsa upp några, han har skrivit upp punkter för om du vill bli en psykomagiker, det är slutet av manualen, om du har ambition att bli en psykomagiker som utövar shamanistisk psykoterapi, då har han skrivit ner väldigt väldigt, väldigt konkret olika punkter vad du ska jobba med. Och då, jag läser några här bara. Learn to focus one's attention on a single theme, a single point, a single action. Never allow, even in solitude, unworthy attitudes from one's spiritual level.
Mm-hmm.
Det är lite snurrigt.
Mm.
Be alert at every moment. Develop one's generosity. Strive to listen to others, avoid creating problems. Massa punkter så här. Som är där man never visit someone without a gift. Mm-hmm. Väldigt praktiskt.
Mm.
Don't establish useless friendly relationships.
Mm.
Det tyckte jag faktiskt var jävligt bra.
Mm.
Det tänkte jag, för det gör man ofta.
Mm.
Man etablerar meningslösa vänskapliga relationer.
För att det är status att ha många vänner.
Ja, men exempelvis. Och då är det i alla fall massa sådana här. Och då, don't eliminate, but transform. Forgive one's parents and those who did wrong. Alltså, här finns ju väldigt kristna idéer också.
Mm.
Men, och där tror jag att om du jobbar med dig själv och blir överens med dina spirituella eller kanske konstnärliga sidor, om man jobbar med sig själv för att inte bli så rädd när saker är konst. Var inte rädd för tarot.
Mm.
Testa.
Nej, precis,
eller hur?
Man
behöver, det finns ingen det är jäkligt konstigt att vara rädd för tarot.
Mm.
För då är det så här, ja, men då tänker du på vad andra ska tro. Och då tänker du på att du inte vill framstå som en vidskeplig person. Det är massa olika grejer där.
Jag har upplevt det själv nu
ja,
i
jag
flera
säger
dagar.
Det. Ja.
För dels så satt jag häromdagen på fyllan lite och lekte med korten och läste. Och så skrev jag en dikt och tog ett bild på korten, några kort som jag la ut på Instagram. Och sedan så liksom, nej fan jag kan inte ha den bilden.
Tog du bort den bilden?
Ja, jag gjorde
nej, vad fegt.
Ja, jag vet.
Du misslyckades i Jodorowskys lektion.
Ja, jag gjorde det, jag vet det. Och så även när jag har suttit i offentliga miljöer så har jag inte vågat visa boken sådär. Så jag tänkte att nej, men vad kommer folk
till ditt försvar, det ser ju ut som de här böckerna kommer från typ ett afrikanskt förlag.
Ja, men alltså, det är ju också medvetet från det här svinets sida. Han har ju gjort den, designat den så att den ska bli en pinsam produkt.
Det ser ja. Ja, men det kanske han har. Designen är en intervention.
Eller din bok som du har läst är i och för sig mer neutral. Min är ju sådär med regnbågsfärgad psychomagic i regnbågsfärg. Det är liksom, ja, det är en jävligt pinsam bok.
Ja.
I och för sig, jag visade den i och för sig på krogen sådär, men folk tror ju naturligtvis att man är jävligt flummig, va?
Ja.
Och det är
jag har också försvarat mig mot det här, för jag har också läst den här boken offentligt.
Mm.
Och då har folk frågat vad det är. Och då har jag också gått in i lite försvarställning sådär. Mm. Ja, men det är ganska roliga grejer han skriver här. Men så har jag mer och mer när jag har tagit innehållet på allvar förstått att there's a method to the madness, för att han jämför till exempel sina metoder med samtalsterapi.
Mm.
Och då menar han att i samtalsterapi så sitter man och pratar om saker och försöker nå någonting. Och då säger Jodorowsky i princip att men av bara ren slump ibland eller efter väldigt lång tid så liksom träffar man rätt och så kommer rätt grej upp och då kanske man knyter upp någonting undermedvetet då.
Mm.
Och Jodorowsky säger i princip att men det här är ineffektivt. Det är bättre att handla.
Mm.
Att bara sitta och prata löser inga problem. Du måste göra handlingar. Du måste göra jobbiga saker som man offrar för att förändra något.
Där har vi en viktig poäng också. När Jodorowsky ger de här interventionerna, psykomagiska interventioner till folk, så tar ju inte han, enligt egen utsago, han tar ju inte betalt för det här, utan det är någonting han gör gratis.
Ja.
Och det lärde han sig också av Pachita. Eller hon fick i alla fall kanske några någon dollar här och där av folk. Men det var ändå, det är någonting man inte tar betalt för. Så de här sessionerna, det skulle bli fel om han som en vanlig psykoterapeut och tog en tusenlapp per gång för dem.
Det kanske är,
och det kan man ju förstå.
Det kanske är fel för en vanlig psykoterapeut att ha betalt också.
Jag tror också det.
Ja, men faktiskt. Ja. Och det är nog
pengarna
ganska,
blir ju en väldigt,
ett ganska kontroversiellt ställningstagande. Men,
ja, men vad ska de göra? Han tjänade ju pengar på att skriva filmer och filmmanus och serietidningar. Eller serier då.
Mm.
Med stora tecknare och sådär. Så han hade ju pengar. Han fick ju in pengar från andra håll.
Jag ska berätta en sak för dig, för jag tror att jag har kommit på, eller nej, jag ska inte säga att jag har kommit på det, men jag har använt en teknik som jag har blivit tipsad om.
Mm-hmm.
Och det var en tjej som sa till mig en gång att ja, men du måste göra klart drömmen. Jag bara, vad menar du? Nej, men om du drömmer något konstigt så måste du göra klart drömmen, för annars kommer den bara tillbaks igen och igen och igen. Du måste göra klart dina drömmar.
Mm.
Och så har jag tänkt på det här, vad fan menar hon med det? Men så gjorde jag detta förra veckan, för att när man drömmer någonting så kan man börja vakna till.
Mm.
Och då kan du fortfarande kanske inte styra
klar
drömmen.
Klardröm kan man säga, eller ja. Lucid dreaming kan
ja, men det är också så här att du kan fortsätta vara i drömmen och tänka på det. Du kan rikta det.
Kan nästan styra den lite.
Ja, precis.
Men inte för mycket. Nej. När du försöker styra för mycket, då vaknar.
Ja, precis. Men du kan ändå säga någonting. Eller du kan fortsätta. Mm. Du kan tänka vidare på storyn. Så kan vi säga. Mm. Att om drömmen är akt 1 och 2, så kan du tänka akt 3.
Mm.
Och på så sätt stänga ner den. Mm. Och då har jag haft en återkommande dröm. Och det är... jag måste bara tänka så jag inte lämnar ut någon här. Men jag träffade en kvinna som vi fick aldrig något avslut eller någonting.
Mm.
Utan vi bara försvann från varandra.
Mm.
Och det är ju nästan som när någon dör på ett sätt. Och det där satte sig i mitt undermedvetna. För hon har dykt upp i mina drömmar, va?
Mm.
Och då kan man vakna efter en sån dröm och känna saknad och sorg. Mm. Precis som någon har försvunnit om de dör.
Mm.
För att det var ju känslomässigt det som hände.
Mm.
Och det här var länge sedan också. Så att det här är ingen person som jag någonsin reflekterar över. Utan den här personen dyker bara upp i drömmar.
Mm.
Så då tänker jag att mitt undermedvetna försöker pocka på mig. Ja, för att mitt undermedvetna vill att jag skapar någon typ av plan. Liksom.
Mm.
Jag tänker som ett djur som ska fortplanta sig.
Mm.
Då liksom drömmer djuret om honan eller någonting för att den ska börja nu är det dags liksom.
Mm.
Nu är brunstighetsperioden här. Mm. Nu ska du liksom formulera en plan medvetet för att liksom jaga den här grejen som bara existerar i din dröm.
Mm.
För att då kanske det blir en lång vandring från någon konstig oxe eller älg för att liksom söka upp parningsplatsen eller någonting i den här ställen. Mm. Det är så jag tänker, det här är flum liksom.
Mm.
Men i alla fall, så då drömmer jag om den här personen ibland. Och så vaknar man upp och så bara, vad fan skulle man drömma om henne för, tänker jag då. Och så blir man så här bara,
lite en downer att ha den här.
Då blir det en downer, för då är det så här bara, men vad fan, det var väl jävligt onödigt liksom. Ja, jag är inte där, varför blir jag påminn om det här? Men då gjorde jag följande förra vecka. Att då drömde jag om det här. Om henne. Och så började jag vakna till. Och så sa jag till mig själv. Ja, men nu tar vi farväl från varandra.
Mm.
Bara, kul att se dig. Vi har blivit äldre.
Mm.
Du ser ut att må bra.
Mm.
Och jag mår ganska bra.
Mm.
Och nu så får vi ett riktigt farväl här.
Mm.
Jag säger hej då och lycka till med ditt liv. Någonstans vad du nu gör.
Mm.
Så jag inte vet om.
Mm.
Och så och jag önskar mig också själv lycka.
Mm.
Att jag kan också ha ett liv som är bra på min sida.
Mm.
Så ett riktigt farväl.
Ja, ja, visst.
Och istället då för att vakna upp och vara nere och känna sig downer och att känna sig liksom nästan rapad av en dröm, va?
Mm.
Så istället så bara infann sig ett lugn hela ett väldigt lugn känsla hela dagen och väldigt tillfredsställd.
Mm.
Och det kändes väldigt bra.
Mm.
Och jag tror inte den här personen kommer dyka upp i någon dröm igen.
Nej.
För att jag tror att det är färdigt. För jag skapade akt 3.
Ah,
med inspiration från Jodorowsky.
Ah.
Men med det här konstiga tipset som jag fick för många, många år sedan. Att avsluta drömmen.
Just det.
Ah. Och då på något sätt så kanske det undermedvetna då lär sig. Jag använder den termen slarvigt.
Mm.
Men de här olika problemlösningsmekanismerna som hela tiden tuggar i våra neuron för att jaga någonting som vi vill ha eller undvika någonting som vi inte vill ha.
Vi vet väl egentligen inte vad det är för någonting ens vad vi...
Nej, det vet
det
vi inte.
Men det är det ordet vi
har du trubbel, om du verkligen vill ha något eller verkligen inte vill ha någonting, så kommer du drömma om saker som har med det att göra. Så det verkar ju som att det är någon typ av problemlösningsmekanism.
Ja.
Men när jag då har skapat akt 3, då finns ju inte, då har man ju löst upp den här, den har kommit, programmet som körs, som upprepas, har kommit till ett slut.
Ja.
Och då,
men upplevde du under drömmen att även den här kvinnan deltog i det här?
Så ja, den, det gjorde jag.
Ja.
Och, det, och jag upplevde också att det, jag upplevde att man var tillfreds, att man inte hade några konstiga aggressioner eller inga negativa känslor, inga känslor av avundsjuka och inget konstigt alls, utan som när man träffar en barndomsvän eller någonting i den stilen och båda blir glada av att känna igen och minnas en annan tid.
Mm,
mm. Låter jag som att jag är 1000 år gammal, det kanske jag är.
Mm.
Men där var det bara positiva emotioner.
Mm.
Och dessutom var den här kvinnan i drömmen med sin man.
Mm.
Jag vet, alltså jag hittar ju bara, det är mitt huvud som hittar på grejer.
Ja, du har inte förföljt henne på Facebook.
Nej, jag har ingen aning vad hon håller på med. Jag har inte den blekaste, jag har inte ens Facebook. Men då var hon liksom en person som verkade bra och...
Men hon har varit som en arketyp för det oavslutade.
Ja,
det är liksom det såriga fortfarande på grund av det här.
Ja,
och, i ditt undermedvetna.
Och dessutom så var känslan i drömmen att den här personen var verkligen en symbol för oavslutade saker.
Mm.
Så det var inte liksom någon personlig grej med just den här personen.
Mm.
Utan det var en arketyp för oavslutade relationer. Och jag har ju haft dödsfall i min familj.
Ah,
så det handlar om det också. Mm. Jag fick ju aldrig ta farväl av min pappa till exempel när han dog.
Inte?
Nej. För att när jag väl kom till sjukhuset så var han redan nedsövd. Liksom.
Ja.
Så det ligger ju, sådana här saker gnager i oss. Va?
Mm.
Att man inte fick säga någonting eller sådär.
Mm.
Så det har ju varit, det påverkar ju min konstitution på något sätt då.
Mm.
Så jag tyckte bara det här var jävligt, det var därför jag vill dela med mig av det här. För det här är ju någonting som alla kan göra.
Mm.
För alla har ju säkert, eller de flesta har ju säkert någonting som dyker upp i tid och otid när man, och som man blir ledsen av, som man drömmer om.
Mm.
Och då kan man skapa den tredje akten.
Mm.
Man kan ju förbereda sig på detta också. Om jag drömmer det här igen så har jag en färdig tredje akt.
Mm.
Då blir det, och så måste, det tror jag är viktigt också, att det måste vara positivt, vänskapligt och magiskt.
Mm. Men också att det är en insikt som har växt fram. Och att det är ingen enkel och snabb lösning som att rolla bort en ond sten. Eller det hjälper inte att lägga en magisk sten på armen och gnugga den. Det kanske det gör för vissa då i andra fall. Men det här är ju någonting som är... som fordrar en investering av tänkande och agerande. Agens.
Nu blir jag ju lite personlig, men jag har väldigt svårt med att ta farväl. Jag har svårt för det.
Mm.
Jag tror att det grundar sig mycket i dödsfallen i min familj.
Mm.
Och jag har svårt för, jag kommer ihåg till exempel när jag har pluggat med folk.
Mm.
Och så blir man liksom klar med sakerna.
Just det har du berättat.
Ja. Och då bara åker alla bara, hej då, nu är vi klara med det.
Mm.
Så har man liksom träffat personer i några år.
Mm.
Och sen åker alla bara iväg.
Mm.
Och det är för mig en helt... det är så jävla konstigt för mig.
Mm.
Att folk bara drar... Ja, men det är så jävla konstigt. Så här, bara, det kan inte vara meningen att vi ska leva på det här sättet. Men nu gör vi det. Så då måste man ju bearbeta detta.
Mm.
Och... att ha riktiga farväl och att kanske göra det. För Jodorowsky tror jag, och nu spekulerar jag, men jag tror att Jodorowsky hade ju skapat en slags symbolisk handling där du tar farväl. Så om du har kvar ett föremål eller ett fotografi eller någonting,
mm,
så kan du använda detta föremålet och kanske genomföra en akt och sen gräva ner det på ett speciellt ställe, ett litet föremål kanske, och tända ett ljus eller någonting sånt. Mm. Alltså du, så att du begraver en person som kanske inte är död.
Mm.
Om vi säger så. Jag spekulerar nu. Mm. Men jag skulle kunna tänka mig det.
Mm.
Och ja. Jag babblar nu.
Ja, nu har du babblat lite. Ja. Men jag tänker på en psykomagisk akt där Jodorowsky tidigt i sin, när han ungefär var 40 och gjorde El Topo, han var ju vår ålder.
Ja.
Men då betraktade han sig som inte en speciellt mogen man. När han har skrivit de här böckerna så är han ju 70-80-90 år, ja, nästan, va?
Han började med psykomagi när han var över 60.
Precis. Så i den här filmen El Topo, han var ju väldigt influerad av de här akterna och de här magiska akter, och han hade hållit på med liksom det magiska och,
ja,
konstnärliga akter som är drastiska, och att stå på en scen och liksom, ja, då är det 1000 duvor som vi släpper ut här, och då kommer, ja, vi kastade ut 40 levande sköldpaddor i publiken. Jag tror han ljuger om sådana saker, för det är, ja, väldigt svårt att, ja, hur som helst. Men i den här El Topo så hade han med sin egen son.
Mm.
Det var ju den här nakna pojken som sprang omkring. Och i början av filmen så säger han till honom, de kommer ju ridande där, och så säger han i filmen, now you are 7 years old, you are a man, bury your toys and your mother's picture. Ja. Och då fick han, den här pojken då, på riktigt då, det var ju hans egen nalle som han hade fått av Jodorowsky själv, som han var tvungen att begrava i sanden.
Ja.
Och så fick han begrava ett fotografi av sin egen mor.
Ja.
Så han liksom... Men det här fattar ju inte en sjuåring. En sjuåring är ju inte en man.
Nej.
Så liksom... men han, den lilla sonen accepterade ju det här för faderns konstnärliga vision. Men sedan kom ju Jodorowsky på att nej, men fan, det var ju ett svineri att jag lät dig begrava en nalle.
Ja.
Och en bild på din egen
ung
mamma.
För det.
Ja, precis. Ja. Man är inte, för han insåg ju själv då efter ett tag. Nej, men man är inte en man när man är 7 år.
Nej, det är man inte.
Så då genomförde han en ny magisk ritual där han köpte en fin ny nalle till sonen.
Ja.
Och det var ju kanske 20 år senare där, så det blev ju en annan typ av kvalitet på nallen. Sådär.
Jodorowskis son lät typ så här: vad fan är det för jävla snurr du håller på med nu, farsan? Jag håller på att köpa någon jävla nalle och skit.
Så kan det ju ha varit. Men hans söner verkar väldigt med på hans tokerier och sådär.
Okay, ja.
Men hur som helst, så han genomförde den här ritualen igen. Så hans son fick klä av sig naken på nytt och rida på hans rygg ut i trädgården, och så fick han gräva upp det här ett nytt foto på sin mor och en ny nalle då, va?
Ja.
Och så blev det någon slags closure där.
Ja, men det, ja.
Och... Jag tyckte det var en fin, för jag kommer ihåg att filmen var så konstig att jag inte tyckte om den.
Nej, just det.
Men jag trodde redan i början att jag tappade någon förtroende.
Ja, men
för att han tvingade sonen att begrava nallen och en bild på sin mor.
Ja, okej, okay. Kanske. Men jag tror också att din aversion för magi
spelar in.
Den stör dig. Du är inte villig, att bara öppna dig och vara helt brutalt öppen mot och bara ta emot magin
utan
att filtrera. Nej, det är det inte. Det är bilden. Det är inte bilden jag har av dig, utan det är bilden jag har av alla oss västerländska vuxna män. Mm.
Ja.
Att vi har en gemensam aversion mot att bara ta emot filterlöst magi. Liksom. Alltså, jag ska bara kolla, för jag minns att det var någonting i den här manualen som hade att göra just med det vi pratade om.
Det var i och för sig länge sedan jag försökte se El Topo, och det gick inte. Sedan såg jag The Holy Mountain, och då gick det mycket bättre.
Vi ska se här. Jag bara kolla lite. Det var där var det. Jo, men här kan jag läsa vad man ska göra om en moder lägger sig i för mycket.
Mm.
Och då är det så här. To the mother, alive or dead. If the latter, she will be treated like a sacred idol. The consultant assigns a small table that will act as an altar and positions it in a corner of the house. There the consultant places, in a silver frame, a photo of the mother that stays covered by a screen, so that the unconscious fully understand that the consultant has a prisoner. Behind it the consultant places a lit candle, a vase with a flower and a stick of incense. When the consultant eats at home, he sets up a little plate behind the photo prisoner with a little bit of food. This way the unconscious may well conclude that, since the mother is fed well, she cannot devour the consultant. The next day the consultant gives the food that has been enshrined, whose essence has been devoured by the idol, to an animal. Preferably, or if that's not possible, he gathers the leftovers in an airtight container and, after 40 days, buries them together with the already dried flowers that have been enshrined. The consultant should repeat this until he feels free of this invader.
Mm.
Så att symboliskt då så liksom fängslar man modern genom att ha ett porträtt på henne som man täcker med en duk. Sådär. Mm. Så modern är närvarande, men hon har blivit fängslad.
Mm.
Hon kan inte lägga det i ditt undermedvetande längre.
Mm. Hon kan inte med sina ögon styra ditt...
Nej, men hon är där. Men hon ser inte någonting. Mm. Hon är täckt, va?
Mm.
Och det här makes sense på ett sätt. Att man... För jag tror att poängen här är att han försöker hitta någonting som vår intuition förstår.
Mm.
Men som vi kanske inte tycker är, som vi bara tycker är konstigt om vi tänker för mycket på det.
Mm.
Men intuitionen förstår detta. När man sitter och äter vid ett bord och man har ett täckt porträtt i hörnet som också får en liten tallrik med mat.
Mm.
Det är ganska starkt, är det inte det?
Mm. Jaha, ja, visst.
Eller hur?
Ja.
Och så är det också där lite jobbigt att hålla på med.
Ja, det tvingar dig att acceptera att du har den här... Det tvingar dig att acceptera att det är det här problemet du har med din mor.
Ja, men precis.
Det liksom, det gör de här handlingarna och ritualerna som har varit viktiga för människan, eller kanske fortfarande är jävligt viktiga för människan, men som vi, som du säger, i det västerländska samhället, vi har ju släppt på de här ritualerna så jävla hårt.
Och det, vi har ju bara kvar...
De symboliska ritualerna.
Ja, men vi har ju bara kvar ganska tråkiga ritualer. Har du varit på ett dop någon gång det senaste?
Nej, det var väldigt länge sedan.
Ja, men det är ju en ritual. Ett dop är ju en ritual.
Mm.
Och det är ingen... alltså, om man slaktade några jätter och församlingen blev bloddränkt eller någonting i den här stilen, då finns det ju potens. Det finns ju en magi i den ritualen.
Mm.
Om man använder blod och avföring och kroppsvätskor och såna här saker.
Mm.
Som Jodorowsky säger då, att kroppsvätskorna är en väg till vårt undermedvetna. För de är potenta.
Mm. Han skriver så här: "We are a body that expels decomposing matter, urine, saliva, sperm, menses. We are talking only about the body. A person who deeply guards his excretions cannot be creative."
Mm.
"When creative people sometimes get blocked, I use psychomagic and have them paint a square with their excrement." "In order to be creative, we must allow the dirty child to exist within ourselves." Det här var ju det som jag beskrev att jag hade problem med inför hans filmer.
Ja, just det.
Jag tyckte det var läskigt helt enkelt.
Men
det är ju sant.
Ja, men och om man har en potent ritual, som Svenska kyrkans ritual för dop, den är ju avmagifierad. Så att jag var på ett dop till exempel, och då är prästen väldigt hänsynstagande för att folk som sitter vid dopet inte är kristna till exempel.
Mm.
Alltså det är ett väldigt sekulärt dop. Man genomför den enda magiska akten som man genomför, det är ju när barnet får vigvatten över sig då liksom. Men det är ju väldigt weak magic jämfört med Jodorowskis intervention.
Väldigt vekt, ja.
Väldigt vekt.
Ja.
Och därför är det inte heller...
Det är som om man skäms för de magiska kvarlevorna i den svenska kyrkan. Då, att
och då liksom... står prästen och säger...
Jag måste ju göra det här, men...
då står prästen och... Ja, det är ju många här som kanske inte är i kyrkan så ofta. Och alla ursäktar sig.
Ja, ja, precis.
Och då... då bär ni fram barnet hit nu. Mm. Det är väldigt sådär.
Mm.
Och så tänker man om man jämför då med en shamanistisk ritual med trumma vid elden. Liksom.
Mm.
Du vet, att sitta länge i eldrök och stirra in i flammorna och ha den där jävla trumman, va?
Fiftas av ångor.
Kolmonoxiden bryter ner hela din kropp.
Visst.
Ja, men det är potent.
Man betalar ett pris kanske till och med för den magiska ritualen.
Ja, men precis. Man kanske gör det. Om man hade suttit vid dopet och om alla var tvungna att ta med någonting till dopet till exempel eller någonting sånt. Att alla tar med ett offer till dopet. Mm. Alla får ta med ett litet fotografi eller någonting i den stilen. Att man... Då hade man ju gjort det magiskt potent.
Mm.
Och med magi här så...
Man gör en liten påse med någonting som alla älskar och så ger man det till barnet.
Ja.
Det hade ju kunnat vara en fin grej. Mm.
Jag såg förresten, jag såg ett litet barn i en barnvagn stirra på eld för ett tag sedan.
Mm.
Och jag iakttog detta för det brann en sån här eldkorg utanför en verksamhet.
Mm.
Och då liksom parkerade den här pappan med barnvagnen barnet så att barnet såg den här elden.
Mm.
Och man såg att det här barnet som kanske bara var 2 år eller någonting, kanske 1 år.
Mm.
Man såg att barnet bara förstod elden helt perfekt.
Mm.
Man såg att barnet bara kollade elden och det var ingen skillnad med om jag, när jag ser in i elden och det här lilla barnet.
Mm.
Det har inte riktigt med saken att göra, men jag ville bara dela med
mig. En mäktig bild av eldens kraft.
Ja, men det, eld är ju potent.
Aha,
så in i bomben.
Ja.
Men så det behöver inte vara, det behöver ju inte vara magiskt i den bemärkelsen att man är vidskeplig.
Nej.
Det kan vara magiskt i den bemärkelsen att man har tillräckligt mycket potens i uttrycket. Det är därför också Jodorowsky säger att du alltså för att utöva psykomagi så måste du ha en erfarenhet av konst.
Mm.
Du kan inte, du måste kunna...
Ja, det går inte om du inte är en konstnär.
Det är omöjligt.
Ja.
Och det tyckte jag var jävligt spännande faktiskt.
Ja, jag menade att man var tvungen att vara på en kreativ nivå och ha nått vissa insikter om skapande helt enkelt.
Ja, ja precis. Ja, men det är för att handlingen som någon utför är ju som en konstinstallation av något slag.
Mm.
Som försöker liksom nå väldigt djupt i en.
Mm.
It makes sense.
Mm. Verkligen.
Alltså jag läste nu lite mer om vad de här tarotkorten i början av avsnittet som jag fick betydde.
Mm.
Och de prickar ju alltså väldigt, väldigt bra. Nästan lite obehagligt.
Vagnen, månen, stjärnan.
Ja, för att det är också den inverse, alltså den motsatta betydelsen. Och overprotectiveness, emotional closure är liksom den negativa känslan för vagnen då.
Mm.
Emotional closure, det var ju det jag pratade om.
Mm, mm.
Så det stämmer ju väldigt bra. Jag visste inte detta. Och sen så när det kommer till månen så var det också vague and disturbing feelings, emotional difficulties, a period of depression, danger lurking under the surface, retreat, the road ahead is hard to find. Och ja, det är bara, jag vill inte gå in för mycket för det blir så personligt. Men Och också i den här L'Étoile. L'Étoile. Där står det också så här: difficulty in setting proper boundaries. Och det är verkligen någonting som passar mig väldigt bra. För att jag är ofta väldigt... Shit. För jag har väldigt ofta problem med att sätta bra gränser. Mm. För att jag faller alltid in i det här, det spelar inte så stor roll, tänker jag. Han beter sig som ett rövhåll på jobbet, men det är liksom, jag bryr mig inte så mycket om det. Men då kanske man ska inspireras av Taron här och vara lite mer gränssättande och säga, men det är faktiskt så här jag vill ha det. Jag vill inte ha det som så här, utan jag vill ha det så här. Man liksom är lite tuffare där.
Ja. Men du ser ju, det här är ett underbart verktyg om man liksom vill, vill, jag ser det som ett kreativt verktyg.
Det här är ju magi.
Ja, det är ju.
Men magi. Det behöver inte vara vidskepligt. Det är det som är poängen. Det är det jag vill att folk tar med sig från det här. Det behöver, så här, magi behöver inte vara vidskeplig. För det finns ingen motsättning. Du behöver inte man behöver inte vara magiskt tänkande, man kan vara logiskt tänkande. Men ändå uppskatta den riktiga magiska energin i det. Nu ska jag göra tarot för Andreas. Så då får du kupera den här lilla högen med kort. Så. Och så breder jag nu ut alla korten här på bordet. Och så ska du välja 3 stycken från de här korten.
Ser jag någonting?
Nej. Oh, han fick den hängde mannen först. Och sen fick han... kejsaren.
Den kvinnliga kejsaren.
Ah.
Och sedan kärleken.
Okej.
Det är ändå...
Det var ändå... Hängda mannen får man ju lite dåliga vibbar av.
Ja, den får man verkligen dåliga vibbar med.
Men vi ska se, för den behöver nog inte bara vara dålig. Och nu är det nummer 12. Så då kollar jag här i det lilla häftet. Och då...
Fan, ligger den upp?
Ja, du fick den upp och ner.
Jag fick den upp och ner.
Ja. Då står det så här. Isolation. Emotional stance of a victim. Inability to act. Mm. Denying one's own unique qualities. Striving to be normal at all cost.
Mm.
Living in one's private and imaginary reality.
Shit.
Det skulle jag säga är... fucking deep hitting för dig.
Ja, det är det.
Ja, det är det faktiskt.
Var det the inverse du läste?
Ja.
Och, ja, den är ju inverse.
Ja. Och då skulle jag säga att det här kanske också är någonting som gäller många författare. Just att man lever mycket i sin egna värld och att man är ganska isolerad i sin skrift och så vidare. Du får ju reflektera över det här, men du vill ju såklart inte bli för djup här offentligt då, men din reaktion var ju som att det här var ju någonting som var väldigt känsligt för dig.
Känsligt?
Ja, det träffade.
Ja, men det gör det ju. För det är ju ganska sant.
Ja.
Det är ju sånt. Man har ju issues som man
jag ska
jobbar med.
Då tar vi kejsarinnan som var det andra kortet. L'Empératrice. Och den fick du åt rätt håll.
Mm.
Abundance, growth, productivity. Natural or human touch within an artificial framework. Emotional intelligence, protection and care. Motherhood, a powerful female figure. Strong feminine identity.
Mm-hmm.
Det är någonting med det feminina där som du har...
Ja, kanske.
Mm. Jag vet inte vad det skulle vara.
Nej.
Jag gör liksom ingen analys där.
Nej. Tack.
Och sen så har vi då nummer 6.
L'amoureuse,
kärleken. Och den var också åt rätt håll. Love, amorous relationship, emotional entanglement. Need to make a choice or to disengage oneself from past influences. Inclination of the heart correspond to the will of heaven. Small steps actually taken are the visible signs of inner desire.
Mm.
Jättesvårt att tolka det.
Mm.
Jag vet inte hur man... Det får du nog bara känna själv.
Mm. Men de här grejerna är ju lite, det är ju lite mindfuckande när man väl...
Ja, men kan det vara så här att vi har kanske redan sagt det, men just det här att man har, alla har ju olika typer av issues såklart, men att man inte alltid vet vad frågan är. Att man vet inte ens vad man ska fråga sig själv.
Nej.
För att man frågar sig själv kanske så här, ja, men varför blev jag inte gladare av det här, eller varför vill jag inte resa utomlands och bli glad av det, eller men frågan kanske inte är där. De frågorna man ställer sig själv kanske inte är relevanta frågeställningar.
Nej.
Men de här korten på sitt slumpmässiga vis låter dig ställa frågor till dig själv som du inte visste om innan.
Ja, om man ser dem som en spegelbild, att jag speglar mig i de här korten. Jag tror Jorodowski är inne på det. Ja. När du väl börjar spegla dig i korten och deras betydelse och funderar på de här, det som du läste upp och sedan finns det ju tankegångar, om man går ännu djupare, jag köpte ju ännu fler böcker om...
Vad de gör när de är tillsammans.
Precis, vad de gör. Jorodowski har ju skrivit en hel bok om The Way of Tarot till exempel. Där går han ju antagligen in på de olika kombinationerna som kommer och...
Kan du se om du hittar någon just när den hängda mannen är tillsammans med kejsarinnan till exempel? Det kanske är svårt att slå i det.
Svårt, men... Jag köpte ju även en annan bok som där Joav Bendov, som faktiskt har gått till lära hos Jorodowski.
Okej.
Han skriver om kortleken, och det här är den kortleken som jag tog med här. Är ju en kortlek som han har designat.
Aha. Okej.
Så det här är alltså Bendov... Bendov-kortleken, Convert Bendov kallas den.
Ja, just det.
Från 2010.
Här är jäkligt.
En väldigt estetiskt tilltalande.
Jag fick ju månen, och han skriver så här bland annat om den. The moon awakens hidden forces. The lowest part of the card can be seen not as the bank close to us, but as the bottom of the pool. It is made of raw rocks in contrast to the upper side, which is an artificial and worked out structure. The upper edge might represent the construction of rationality and psychological defense mechanisms that usually block subconscious content. Under the moonlight, these lose their power and the hidden contents are revealed, och så vidare.
Har du tänkt på att den hängde hålls kvar på jorden med ett rep?
Om den är upp och ner, ja.
Om den är upp och ner, ja. Annars skulle han sväva upp i himlen.
Vad var det för... Det var nummer 7. Det är
en fin bild av att vara en konstnär.
Men här kan du också säga... jag ska läsa om The Hanged Man då. Från Joav Bendovs Complete Guide to Symbols, Meanings and Methods för The Marseille Tarot. Och då säger han att... The Hanged Man sees the world upside down. The hanged man's position seems distressful, but this is only a matter of perspective. As he's hanging upside down, his point of view is the inverse of the normal perspective. The card has no landscape except for the green ground on the sides, which can also resemble treetops. This might hint that it is impossible to decide which is the correct point of view, the hanged man's or the accepted views held by people outside his frame. We can also find some similarity between this card and the central figure in the world in an inverse position. Så att han skriver det också, att det gräsdetaljerna på kortet kan också tolkas som att de är trätopparna. Mm. Så att då är det svårt att avgöra vad som är upp och ner i det här kortet. Det är jäkligt intressant.
Mm.
Det här skulle jag kunna snöa in på.
Ja, men det är ju... Jag tänkte på det nu, att det är ju... När jag var 20 så hade jag nog också flabbat som din unga kompis, eller vem det nu var, åt det här. Att tarot är jävligt löjligt och sådär.
Mm.
Men när det är personer som Jorodowski, som jag ändå betraktar som ett geni, eller ett kreativt geni åtminstone. Han är ju tokig på många sätt, och kanske en lögnare, eller liksom en... en transcendental charlatan som jag tror han själv benämnde sig som.
Ja.
Men Joav Bendov och det, de här är inga idioter och de är inga lurendrejare på det sättet, utan de är intresserade på allvar vad de här kortlekarna, tarotkortlekarna har inneburit i hundratals år. För det här har man ju hållit på med i hundratals år, läst in en massa olika saker i det och använt det som ett instrument för att få insikt i självet eller den man är.
Ja.
Så det är liksom...
Men jag tänkte, för jag läste lite Jodorowsky och jag reagerade över vissa saker då, och det är att jag tycker att många inom psykologisfären är lite slarviga ibland med vad som är undermedvetet till exempel.
Mm.
För vi har ju till exempel olika synprocesser i bakhuvudet i occipitalloben som är undermedvetna. Och då är det ju olika neuron som är känsliga för till exempel att hitta kanter på saker som du ser genom dina ögon.
Mm.
Och så filtreras de här signalerna från ögonen på ett väldigt metodiskt sätt framåt i hjärnan för att plocka ut detaljer. Och till slut längre fram så blir modellerna mer avancerade. Och då är det ju det som är perceptionen av att se. Det är liksom en mängd rad av olika nivåer av neuron som fyller olika funktioner. Vissa är färgkänsliga, vissa är känsliga för kanter, och till slut så skapas ju en bild i ditt huvud från de här neurala signalerna från dina ögon.
Mm-hmm.
Och den här processen är ju undermedveten. Vi har ju ingen insikt överhuvudtaget i hur våran synprocess går till.
Mm.
Men det är inte det de här menar med vad som är undermedvetet.
Nej.
Så frågan är, för jag har med min bakgrund och med min kunskap om psykologi och neuropsykologi, så har jag svårt att förena mig med den här synen på vad som är undermedvetet.
Mm.
För mig är det så här, ja, men det som är undermedvetet är det du inte tänker på nu då.
Ja, alltså mina inre organ har jag ju väldigt lite kontroll över.
Eller
är de undermedvetna?
Det du inte fokuserar på är undermedvetet.
Mm.
Samtidigt kan jag ju också erkänna att det sker undermedvetna processer om allt möjligt.
Mm.
Men att det skulle finnas, man beskriver, och jag tycker Jodorowsky där också, att man beskriver nästan det undermedvetna som ett väsen, va?
Mm.
Alltså att det som har egna agendor och så, man den beskrivningen av det undermedvetna har jag lite svårt att förena med min kunskap om liksom neuroanatomi.
Mm.
Jag förstår inte riktigt. Jag är lite Asperger där också, men jag tycker det blir onödigt flummigt.
Mm. The world is but a dream, skulle du inte hålla med om.
Alltså, vad menar du med det?
Att livet är en dröm. Att det, liksom, det, är inte, det finns inte de här, vi gör så starka, en stark bodelning mellan drömmens värld och det vakna livet.
Ja.
Men egentligen så är det så mycket vi inte ser på 100% vaket. Och vi hör saker, det kommer in och det liksom...
Den här distinktionen som att vi har processer som vi inte når genom vårt fokus.
Mm.
Det tycker jag är mycket mer okonstigt än vad den freudianska skolan, om vi ska kalla det, försöker få det att vara.
Mm.
Att det är för mig väldigt, väldigt okonstigt. Saker som du inte tänker på nu är undermedvetna.
Mm.
Och det är... Jag tror inte att de som tillhör den skolan skulle hålla med mig om den beskrivningen.
Nej.
Så det, och sen så tyckte jag också att Jodorowsky är alldeles för slarvig när han säger vad minne är för någonting.
Mm.
För att hans syn på minne är att det skapas massa olika minnen under ens uppväxt. Och de olika minnena kan påverka oss på olika sätt.
Mm.
Och så vidare. Men samtidigt så är det så här, bara minne, vad är det för någonting? Minne är ju allt. Minne är ju allting
Som hände för en sekund sedan.
Ja, och dessutom när du tar fram ett minne så skapar du också och förändrar minnen som en del i processen när du tar fram dem. Så man kan ju inte lita heller på sina minnen. Och jag tror inte Jodorowsky är där i sin kunskap om psykologin och hjärnan. För att förankra det mekaniskt.
Han är ingen master i hur hjärnan fungerar eller hur psykologin på det sättet fungerar.
Men samtidigt så är det så här.
Men han är ju en mästare på andra sätt.
Ja,
om jag ska försvara.
Det är därför, jo, men jag bara, det jag menar är det här, att han ska inte pilla där då.
Nej.
Han behöver inte det.
Behöver han ens vara i det undermedvetna? Kan han nästan spola det?
Nej, han kan inte göra det, för att hans idéer går ju ut på att genom genom symboliska handlingar och genom att göra konstiga saker så når du djupare än vad du medvetet aware about, alltså vad du uppmärksammar. Du når förbi uppmärksamheten. Och det tror jag han har fullständigt rätt i. För att om vi kommer in i ett blodigt rum, säger vi. Då är ju inte våran reaktion på det. Våran reaktion på det är ju inte bara här är det rött eller och där är det rött. Och det är ju inte där vi känner ju saker. Vi får ju kalla kårar och vi har ju en magisk upplevelse när vi kommer in i, om vi skulle komma in i ett blodigt rum. Eller
det är ju inte så ofta man kommer in i ett blodigt rum.
Nej, men säg att du, säg att du är med, som jag har varit med om, att man är med vid en älgslakt till exempel.
Okay.
Ja. Det som händer med dig när du är med vid en älgslakt, liksom, när de tappar gigantiska djur, liksom, så det bara sprutar blod. Liksom. Mm. Du är med om saker där som är bortom ditt förstånd. Och där, så där är jag med honom. Men jag försöker bara förankra detta. Man får vara försiktig när folk börjar prata om förtryckta minnen och såna här saker. När man har idag väldigt god kunskap om hur olika minnessystem fungerar, då måste man förankra det i det vi faktiskt vet om det, tycker jag.
För det får ju inte gå åt det rätt så säkra hållet som minnen av brott som man har.
Nej, men precis.
För det blev ju inte rätt, så det blev ju rätt.
Och också att man, det får inte bli så heller att om man kommer att tänka på någonting så får man inte tolka det direkt som att det är riktigt. Eller om jag drömmer, som jag beskrev tidigare, konstiga grejer, då får jag ju inte lägga för stor vikt i vad det är som kommer fram där. För det är väldigt snurrigt.
Och diffust och märkligt.
Ja, precis, för att om man skulle lägga massa konkreta betydelser i den typen av drömmar, då tror jag också att man kan, då blir det plötsligt jävligt mycket att hitta på, liksom. Och det tror jag inte heller är bra.
Nej.
Jag tror många kliniska psykologer eller terapeuter och de som arbetar med samtalsterapi och såna här saker, jag tror att de inte tycker om Jodorowskis böcker.
Tror du de skulle hata även tarotkortleken och det som vi sitter och hittar på kring?
Jag tror att de får... Skulle jag gissa, så är de jävligt oroliga för att inte bli tagna på allvar. Det skulle jag gissa på. Och om någon börjar med massa snurriga kort och massa konstnärliga interventioner...
Då förstör det deras kulturella fält eller deras...
Deras seriositet.
Deras Pierre Bourdieu-värld av liksom uppbyggd status etc.
Ja. Då blir det mer så här, ja, men då ska en äldre man som har fått barn hålla den här pojkens penis och pung i sin hand för att bota hans stamning. Då börjar du förmodligen krypa i de här personerna och bara, herregud.
Nej, det är traumatiskt.
Jag är inte säker på att man kan göra den här interventionen med svensk lagstiftning. Jag är inte helt övertygad om att
det är... Men stod det verkligen att det var en liten pojke så här, a little boy who is stamming?
Jag ska läsa det exakt så att vi inte har några konstigheter överhuvudtaget.
Att inte du läser in för mycket modern...
Nej, men
beröringsskräck.
Nej, okej. Jag läser exakt vad Jodorowsky skriver här, så att vi inte liksom har någon filter emellan. The consultant finds a heterosexual man, a teacher, a guru, a therapist, old enough to be his father, and who has begotten children. The consultant asks the elder to stand in front of him, face him, take his testicles and penis, and with deep energy transmit his virile power there. While this takes place, the consultant recites a poem aloud.
Okay.
Har du något problem?
Det stod inte att det var en liten pojke.
Jo, men det är ju...
Nej, det stod inte.
Nej, inte en liten pojke, men det är ju någon... Det är ju pojkar som stammar.
Ja, okej, okej. Ja. Ja, då hade du kunskap som jag inte hade där.
Men visst.
Men om det är en 20-årig person, så är det en 40-årig man då som håller hans... Så kan vi säga.
Ja, så kan vi säga då. Ja. Då är det lagligt då, plötsligt.
Det är helt okej. Okay. Ja. Men det var ju han skriver också i det boken jag läste att det, liksom, det finns ju perversa effekter av de här grejerna. Perversa och liksom den psykomagiska aktens perversa effekter, okontrollerbara effekter. Men han ser ju dem också som positiva. För han menar ju att det, jag vet inte, gör han det? Ja, det kanske han gör.
Men om du är villig, om du har ett problem och är villig att genomföra någon av hans mer eller mindre perversa interventioner.
Jag skulle ju inte genomföra någon av de här.
Skulle du inte det?
För mig själv.
Ja.
Om han sa det. Så, men jag skulle inte utgå från böckerna för att göra dem på mig själv, tror jag.
Då kanske man prickar fel.
Ja, nej, men då blir det
fel problem.
Ja, men då blir det som att operera på sig själv liksom.
Ja. Men det måste man göra ibland. Om du är fast i en ubåt.
Ja. Nej, men jag tror det är kanske inte bra att göra dem själv. Jag läser ju väldigt mycket som konst, ett kreativt genis tankegångar.
Okej, okay, jag läser det som ren
sånt som du skulle kunna göra
intervention.
På. Gör det. Och,
ja. Men jag kommer ju inte välja hans metoder, utan jag kommer ju se det som
hitta
att
hitta på egna.
Dels hitta på egna, men också att försöka tänka hur kan man nå den här personens djupare knutar som inte han ens kanske vågar erkänna för sig själv.
Mm.
Jag hade ett exempel på detta, för det var en person som tog upp för mig att det var en kille som har en väldigt destruktiv relation till sin flickvän.
Mm.
Och den här killens flickvän får ju honom att bli så plågad att han inte ens orkar ha på sin telefon och såna här saker då.
Mm.
För att hon både jagar och hon både jagar honom samtidigt som hon försöker stöta bort honom och sådana saker.
Mm.
Och det och den här unga mannen är ju fruktansvärt förälskad i den här personen och ställer upp på massa tortyr för att han tror på något sätt att han
kommer
det kommer gå. Eller så här då, va. Och då så pratar jag nämligen med den här en anhörig till den här personen.
Mm.
Och då frågade jag så här att ja, men går det att nå fram med någonting, eller är den här personen går det att få den här personen att förstå att han måste ta bort henne för att hon är alltså jag beskrev det så här att personen har hamnat i en dödsspiral för att när
en återvändsgränd.
Mm. Men det är en dödsspiral för att när hon inte beter sig bra mot honom så blir han ännu mer orolig och svag. Och då beter hon sig ännu värre mot honom.
Mm.
Och då blir han ännu mer orolig och svag.
Mm.
Och så det är en dödsspiral.
Mm.
Och tyvärr så slutar det ofta med rena förnedringsakter, den typen av dödsspiral från kvinnans sida.
Mm.
Med absurt fientliga otrohetsaffärer och sådana här saker.
Mm.
Och Och då måste, då vill man ju nå fram till den här personen och säga att, att om du drar dig ur nu så kommer du slippa det värsta.
Mm.
Men det är väldigt svårt att nå fram till någon som känner att den här kvinnan är hans allt och så vidare. Mm. Då. Så det,
någon
det,
som njuter av den här situationen kanske till och med.
Absolut, kanske det.
Mm.
Och då är ju, då tänker jag på Jodorowsky och då tänker jag på att om man hade kunnat nå fram till bakom den här personens skydd.
Mm.
Bakom den här, om man hade nått bakom filtret för att få den här personen att inse att om du take the L så att säga, om du tar förlusten, om du ger dig iväg nu så kommer du bli det, du blir sparad av det. Men jag, och jag vet inte hur man gör detta. Men
jag tänker att Jodorowsky skulle säga du måste urinera på hennes port eller någonting, ja, där, eller hennes dörr liksom.
Ja, kanske det.
Ja.
Eller måste ta något av hennes klädesplagg och bajsa på det och vilda schakaler.
Någonting som passerar, något som är en transgression, inte en kärleksakt utan det är radikalt motsatta liksom.
Och det blir, det är så, det här är så vanligt så jag tror nästan att de flesta, för jag har varit med själv om den här dödsspiralen. Mm. Så det är så jag har lärt mig om den.
Mm.
Jag tror att det är en del av att lära sig att bli en man. Att identifiera den här typen av situationer i ett tidigare skede.
Ja, nu ska vi inte själv upp, det här är ju också kriminellt att göra så här. Så man kanske inte ska uppmuntra till det.
Ja, jag menar att bajsa och kissa på någons kläder är ju lugnt. Det är ju ändå... det
är ju, kissa på någons port och sådär, det är ju på gränser. Alltså.
Ja, fast det är, i den här situationen så är det ju så här att det är ju faktiskt personer som far så illa i sådana här destruktiva förhållanden att de dör.
Ja, men en del gör ju det här spontant. Gör ju faktiskt sådana här groteska eller konstiga akter spontant.
Men enligt Jodorowsky, så måste du avsluta med det med något positivt.
Ja, just det, precis.
För, så att det som den här personen måste göra, det är ju att klippa den här relationen symboliskt genom att förstöra något värdefullt föremål eller liknande.
Mm, mm.
Så en symboliskt klipper den här relationen och symboliskt också ber om ursäkt och säger förlåt och gå vidare.
Mm.
Och lyckas man då med de här sakerna så kanske man kan dra sig ur.
Mm.
Men det är väldigt svårt att nå...
Det finns ett visst antal akter i den här interventionella akten, så att säga. Precis. Eller i det.
Men det är väldigt svårt att nå någon som befinner sig i den typen av kärlekspsykos.
Ja.
Det är jävligt svårt.
Och då måste det till...
Och de är maniska.
Ja, liksom. Ja, precis. Men då måste det ju till en transgressiv omvändelse i den personens tänkande.
Bland svenska kristna så pratade man förr ibland om att man gör själabyte.
Mm-hmm.
Och det låter ju som en väldigt naiv idé. Nej, men nu gör vi det. Det här har inte varit bra. Nu är det dags för ett själabyte. Och då liksom symboliskt försöker man byta ut sin själ som har kanske supit och slotts och så vidare till en ny själ som inte gör dumma saker då.
Mm.
Det låter ju så jävla naivt. Men om du blandar ihop det här med att slutföra akterna symboliskt så kanske det inte är, det kanske inte är en lika naiv och dum idé.
Tror jag verkligen inte att det är.
Som det
Nej.
Ser ut.
Nej, men jag tror inte det är naivt. När du gör det till en ritual och någonting som du då tvingas bottna i.
Ja.
Och det som sagt, en ritual behöver ju inte, det är ju kanske inte någonting man kan göra på en dag eller på någon timme, Nej. Utan det är någonting som den här Pachita då, som bar den här mannen som hade dödsångest för att han höll på att bli flintskallig, samla in det här råttavföringen. Det tar ju ett tag, va?
Eller som Jodorowsky föreslår när man har ångest över pengar, att man tar 3 stycken guldmynt och för upp i anus och så går du runt med de guldmynten i din kropp. Liksom.
Har du ångest, hur menar du då? Har ångest att man har ont om pengar då, eller att man är
neurotisk? Jag får nog ta och läsa ur boken igen, för det blir konstigt om jag beskriver det fel. Men det är nog, vi ska se här, jag letar lite.
För annars så han rådde ju folk som var jävligt finklädda, någon advokat sådär, att han var så oerhört mån om att vara välklädd. Då bad han honom att ställa sig utanför en restaurang och tigga, eller klä sig som en luffare, och så skulle han dela ut små dockögon ur sina smutsiga fickor till folk som hade suttit på den här restaurangen där han själv var ibland då.
Jo, men det står så här. Fear of financial failure, alltså rädslan av att misslyckas finansiellt. The consultant dresses up in the most elegant way possible. Type in designer sunglasses, flamboyant wristwatch, jewelry, carrying a fine cigar, and he begs in public. He begs money from drivers and from people passing on the street. Meanwhile, the consultant holds in one hand a cardboard sign that reads, "Ask and it shall be given, St. Matthew. I am afraid that I lack everything." Then the consultant buys 4 gold coins and inserts them into his anus, keeping them there for 4 days. Then the consultant defecates in a urinal and rescues the 4 coins. Just as they are, the consultant buries them in a pot beneath flowers that require daily watering. Furthermore, for the next 40 days before going to bed, the consultant has a full body massage which he pays for with a $500 bill that he borrowed from one of his parents. If the parents are absent or dead, the consultant uses his own bill, folded in 2 and containing a photo of his parents. Nu garvar vi, men det är ju svårt att inte garva.
Det är helt bizarrt.
Ja, men det är ju helt bizarrt.
Ja, men den här personen som har kommit till Jorodowski med det här, med den här uppenbarligen äkta känslan då av ångest eller oro för att faila ekonomiskt, förtjänar ju det här.
Ja, men och om man då...
Och kommer ju förstå det efter ett tag.
Eller? Ja, alltså när man har
om gått, han lyckas
om man har gått runt med 4 guldmynt i sig i 4 dagar. Om ens det är möjligt.
Det är ju inte möjligt. Du måste ju hålla på och bajsa ut dem hela tiden.
Då får du inte äta någonting i 4 dagar. Sen skiter du ut dem i
en
pissoar. Och begraver dem under en kruka där du är tvungen att vattna varje dag. Men det här tror jag han är lite av ett troll, Jodorowsky.
Ja, men det är klart.
För meningen med den här interventionen är att du inte kan lyckas med den.
Nej.
Och jag har ett citat från Jodorowsky. Och det är så här. Force the unconscious to fail in an attempt to fail.
Mm-hmm. Mm.
Tvinga ditt undermedvetna att misslyckas i ett försök att misslyckas.
Mm.
Och det kanske är det.
Mm.
Att han tvingar sitt undermedvetna i det, genom den här processen att misslyckas med interventionen.
Mm.
Och då det är det som är poängen.
Mm.
Att det här kommer du misslyckas med.
Mm.
Varför är du orolig?
Det viktiga är
du står där med ett par nedbajsade guldmynt i handen.
Det är liksom inte... Det är inte där du ska lägga all din energi, människa. I de här ekonomiska bullshiten.
Men båda vi skrattar ju åt det här.
Ja, men det är ju, jag skrattar ju av lite skadeglädje också, eftersom jag tänker att det är så bisarrt.
Uh-huh.
Men han skrev ju också, han utförde ju de här interventionerna, eller gav de här råden gratis då, som sagt. Men han hade en sak som han ville ha betalt. Vet du vad det var?
Nej.
Att den som har genomfört den här interventionen ska skriva ett brev till honom.
Mm.
Och beskriva hur det har gått.
Ja, just det.
Och vissa beskrev ju att det fungerar väldigt bra, va?
Ja.
Och andra misslyckades, sket i det. Och kanske... Och vissa skulle väl misslyckas, antar jag.
Ja.
För det var aldrig meningen att de skulle lyckas hålla de här guldmynten i röven hela tiden.
Det är väldigt svårt.
Men de har fått sig en tankeställare, som man säger. Och har de skrivit brevet så har de också fullgjort interventionen.
Men det är ju omöjligt att utvärdera en sån här metod på det sättet. Den är inte, det här är
inte, det är inte, det är inte vetenskapligt.
Nej, utan det här är en konstnärlig intervention.
Ja, visst.
Som försöker, jag tänker att det är ungefär som att om någon beskriver att de, ja men jag kan beskriva för mig att jag hade väldigt starka upplevelser när jag besökte korsriddarna eller hospitalerorden. Jag besökte deras borg som på Rhodos. Och det var en väldigt stark upplevelse att gå runt i deras gamla näste. Liksom. Mm, mm. Alltså det var, för de fick fly därifrån och då flydde de till Malta. Och det är mycket historia och det hände ju någonting med en där som är starkt. Men du kan ju inte utvärdera. Det går inte att utvärdera det. Det går inte att säga att men om du har det här tillståndet så ska du besöka hospitalerordens borg på Malta. Mm. Det är liksom, det är inte så det är. Mm. Eller du ska titta på den här tavlan. Mm. Det är inte... är du med på vad jag
uppe? Ja, visst. Men någonting hade ju å andra sidan drivit dig dit till att besöka den här.
Ja, jag vet inte. För jag visste inte ens att det var...
Du kanske var lite kid.
Nej, det var jag inte. Okay. Jag var vuxen, men jag visste inte vad det var. Jag knallade in i någon borg. Sen i efterhand, jag fick väldigt starka upplevelser där. Och i efterhand har jag lärt mig vad det var för någonting.
Mm-hmm.
Så det är det också. Mm. Det är kanske därför, för jag funderade bara, varför hade jag så starka upplevelser här i den här jävla borgen?
Mm.
Och så började jag i efterhand, flera år senare. Mm. Så aha, men vänta här nu. Liksom.
Mm.
Det är någonting med hospitalråden. Sådär. Väldigt mystiskt. En helt slumpmässig upplevelse. Mm. Men mystisk. Och...
om det finns något som är slump.
Ja, men det är magiskt. Mm. Och man behöver ju inte vara vidskeplig för det.
Livet kanske är magiskt.
Ska vi...
för att det är det.
Ja, men om det är magiskt.
Annars vore det jävligt tråkigt, tänker jag, om livet inte var magiskt.
Men nu börjar vi bli klara. Men vi kanske ska ta ett tarotkort för oss båda här. Och se vad vi får. Är du nöjd där eller ska jag kupera?
Kupera en gång.
Ja.
Då vänder som summerar
vi
det här.
Då vänder vi på ett kort som summerar det här. Och det här är både mitt och Andreas kort. Och då fick vi...
domen.
Ja.
Le jugement.
Det är för dumt. Vi dummer folk för mycket på den.
Ja,
eller hur? Vi är alldeles för hårda. Vi måste
uppnå... vi är översittare.
Vi är översittare. Le judgment. Där har vi den. Mm. Det är någonting att suga på det.
Ja.
Vi kanske
det
måste
var en
tankeställare. Ja, det var det verkligen. Ja. Jag kan sammanfatta det med att Andres tarotkortlek har levererat 3 av 3 gånger ikväll. Ja, så är det. Och jag tar den på fullt allvar. Jag har ingen ironi i min kropp överhuvudtaget. Men jag är samtidigt inte vidskeplig.
Nej.
Det är väl ungefär där jag kan avsluta.
Okej, grymt.